Dagens predikotext på påskdagen, den hämtar vi från Lukas evangeliets 24 kapitel och vi läser verserna 1-9. Vi läser i Jesu namn. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro och se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Amen. Så lyder det heliga ord. Om ni tänker tillbaks på ert liv och försöker plocka ut två eller tre nyckelhändelser, dagar i livet som har varit viktiga, stunder i livet som har varit avgörande för hur livet sen skulle bli, vilka skulle ni välja? För några kanske det är när man träffar sin livskamrat första gången. Det blev vi. Jag delar mitt liv med dig. Det har präglat mitt liv. Någon annan kanske lyfter fram sina barns födelse. En tredje kanske lyfter fram en olycka som förändrade livet, som gjorde att livet bytte spår. Bibeln, den är full av såna här avgörande nyckelhändelser i människans, ja, i hela skapelsens historia. Tre händelser som är särskilt avgörande för oss som kristna. Det är krubban. Det lilla barnet som föds och läggs i krubban. När, säger skriften, tiden var inne. Den avgörande händelsen. För alla föräldrar känns ett barns födelse som någonting avgörande. Någonting stort. Någonting att minnas. Men det var något alldeles särskilt när Gud själv blev människa. Utan den där natten i Betlehem så skulle våran historia och våra liv se helt annorlunda ut. En annan stund som vi nyss har firat, det är stunden vid korset. När Jesus mitt i sitt lidande ropar ut: "Det är fullbordat. Det är fullbordat. Allt är klart." Han har lidit straffet för alla människors synder. Priset är betalt. Det finns inte längre någon fördömelse för den som tror på honom. Den avgörande stund. Hade den stunden varit annorlunda, hade Jesus dragit sig undan från det här lidandet, då hade våra liv sett helt annorlunda ut. Den tredje platsen och den tredje stunden, det är den vi firar idag på påskdagen. Den tomma graven. Kvinnorna kommer fram till graven. Av alla berättelser att döma. Inte för att de kommer ihåg Jesu ord om att han ska uppstå. Utan för att de vill visa den döde sin respekt och sin kärlek genom att smörja kroppen. Det hörde till dåtidens sedvänjor vid begravningar. De ville smörja kroppen. Men när de kommer dit så finns det ingen kropp att smörja. Graven är tom. Och detta faktum att graven är tom, det är en sån helt avgörande händelse för oss. Och kvinnornas förvåning, den har ekat genom världshistorien ända sedan dess. Graven är tom. Han har uppstått. Märkligt. Mäktigt. Nåderikt. Idag så är det många som ifrågasätter Kristi uppståndelse. Och vi tänker kanske att det är för att Sverige är ju ett sådant sekulariserat land. Och vi kanske tänker att det är ju för att vetenskapen har tagit över kyrkans roll som kunskapsbärare. Men det är bara del av svaret. För vi hörde i dagens episteltext att redan på Pauli tid, och då kan vi tänka oss att det är 10-15 år efter Jesu uppståndelse max, redan på Pauli tid så börjar människorna fundera: har Jesus verkligen uppstått? De levde inte i ett sekulariserat samhälle, och de levde inte i efterdyningen av rationalismen eller postmodernismen. Den syndiga människan säger: skulle Gud verkligen ha sagt? Och kan det verkligen stämma att... punkt, punkt, punkt. Så kan man fylla i vad som helst där. Människorna redan då sa: stämmer det verkligen att graven var tom? Paulus, han gör det så väldigt tydligt i den text vi läste. Han skriver: om Kristus inte har uppstått är vår predikan och eran tro meningslös. Och det är just därför som uppståndelsen ifrågasätts. Det är just därför som den angrips. Människor kan tro på att Gud är helig. Och att Gud kräver laglydnad. Ja, det kan man köpa. En del kan tänka sig en skapande Gud som har skapat allt vi ser. Och sen har man olika tankar om vad som kan ha hänt sen. Men den tomma graven, den är unik för den bibliska kristendomen. Därför angrips den. Ni känner till berättelsen från evangelierna. Stora rådet, de hyr in vakter. De förseglar graven med en stor stenbumling. Och så säger de: nu ska vi se till att vi inte blir lurade av lärjungarna. Tänk om de smyger dit och stjäl kroppen och ljuger och säger att Jesus är uppstånden. Det måste vi förhindra. Då kommer folk att fortsätta tro på Jesus. Men änglarna, de skrämmer bort vakterna. Och vakterna skyndar sig tillbaka för att berätta för stora rådet: vi har inte gjort något fel alltså. Vi har inte sovit på våran post. Vi har inte slarvat. Men alltså, graven är tom. Han är borta. Bli inte arg snälla. Stora rådet, de kommer inte till tro. De omvänder sig inte. Deras hjärtan är lika hårda som faraos en gång. De säger istället till vakterna: här har ni extra betalt för att ljuga och säga att lärjungarna har stulit kroppen. Uppståndelsen angrips. Men just därför att Gud visste att det skulle bli så, så har vi fått flera vittnesmål. Vi har flera evangelister som berättar om uppståndelsen och den tomma graven. Och de har samma huvudbudskap. Kvinnorna gick till graven, men när de kom dit så var den tom. Samtidigt kompletterar de berättelsen med detaljer som inte finns i alla evangelierna. Vi får höra att även Johannes och Petrus skyndade sig till graven och fann den tom. Vi får höra att Jesus visar sig för Maria och säger åt henne: berätta nu att jag är uppstånden, så de förstår det. Berätta sanningen för dem. Uppmuntra dem. Berätta för lärjungarna och särskilt för Petrus, som har förrådit mig 3 gånger. Jag är uppstånden. Graven är tom. Jesus ser till att visa sig inte bara för några utan för många. Han visar sig för kvinnorna i våran text. Han visar sig för de 11 lärjungarna. Han visar sig för de 2 lärjungarna på vandring mot Emmaus. Han undervisar dem. Han förklarar för dem: det här var ju Guds plan. Människosonen måste lida, dö och sedan uppstå. Och när de har förstått, när de har blivit upprymda och glada i hjärtat, då uppenbarar han för dem vem han är. Han visar sig för 7 av lärjungarna vid Tiberias sjö och äter av fisken för att visa: jag är inget spöke. Det är inte inbildning. Jag är verkligen uppstånden. Han visar sig för mer än 500 på samma gång. Och han visar sig vid himmelsfärden i Betania. Gud vill att vi inte ska tvivla på att graven var tom. Gud vill att vi ska kunna vara säkra på att Kristus är uppstånden. Vi pratar mycket om korset i den lutherska kyrkan. Och det ska man göra. För korset, sa vi ju, är en sån där avgörande plats. En avgörande händelse för oss människor. Jesus blev korsfäst för mina och dina synders skull. Men, läser vi i Romarbrevet, den tomma graven är lika viktig. För Jesus blir uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Säkert har ni varit med om att ni handlar någonting i en affär. Och så säger kanske personen bakom kassan: vill du ha kvittot? Och så säger ni kanske ibland, om det är något lite dyrare: ja visst. Så lägger ni in kvittot i plånboken och så sparar ni det. Så kanske butiksbiträdet säger: glöm inte att kvittot är också en garantisedel. Om kameran eller diskmaskinen eller mobiltelefonen går sönder, spara kvittot. Ibland kanske ni säger: nej, jag behöver inte kvittot. Det kan du kasta. När man har betalat någonting som är väldigt dyrt, då vill man behålla kvittot. Man vill kunna visa att det verkligen är betalat. Jag vet, i Italien när vi har varit där, så är de väldigt noga med att ge en ett kvitto. Därför att där finns det en särskild finanspolis som ibland kör fram med 5-6 Fiats och springer in på en butik och kollar att de verkligen slår ut kvittot. Och inte tar vissa pengar lite svart under bordet. Det ska finnas kvitton på allt. Och kunderna måste ha sina kvitton, annars råkar de illa ut. Behåll kvittot. Den tomma graven är ett kvitto. Den är ett kvitto på en betalning som är gjord. När Jesus uppväcks så är det ett bevis för oss på att hans död är tillräcklig. Många människor har sagt genom kyrkohistorien: alltså, Jesu död på korset, mycket, mycket viktigt. Men nu är det upp till dig att fullborda Guds verk. Det enda du behöver göra, det är ditt bästa. Det enda du behöver göra, det är att följa Jesus, så ska du nog kunna bli frälst. Det enda du behöver göra, det är ångra dig djupt och länge. Du måste gråta över din synd. Du måste plågas av den. Och sen kan du vara mogen för frälsning. Det enda du behöver göra är att släppa in Jesus i ditt hjärta och tacka ja. Men Jesus säger inte så på korset. Han säger inte, nu är det mesta fullbordat, det enda de behöver göra är att tacka ja. Utan han säger, det är fullbordat. Och när graven är tom, då betyder det att det Jesus sa är sant. Det är inte så att bara lite hänger nu på dig och mig. Utan det är så att allt är klart och förberett. Ni kanske har varit med om det att man blir inbjuden på fin fest. Och så vill man visa kanske då att man är tacksam och man vill hjälpas åt. Och så säger man, ska vi ta med oss någonting? Vi kanske kan fixa efterrätt. Och så säger värdparet kanske, allt är förberett. Det enda vi vill är att ni kommer och firar med oss. Så är det med den himmelska festen. Gud säger inte, det mesta är förberett. Det enda du behöver ta hand om är det här. Utan Gud säger, allt är klart. Allt är klart. Ni kommer säkert ihåg Jesu liknelse om mannen som var på bröllop utan bröllopskläder. Och då säger någon kanske, bröllopskläderna, ett gott liv, ett fint leverne, ett gott rykte, det är det man måste ha med sig till himmelen. Men då säger skriften, bröllopskläderna är tron på Jesus. Bröllopskläderna är den bildlika dopklänningen. Att vi har iklätt oss Jesus, det är våra bröllopskläder. Varför är kvinnorna förskräckta i våran text idag? Vi hörde det framförallt i Markus evangeliet. När graven är tom blir de förskräckta. Och när de går därifrån så berättar de inte för människor de möter vad som har hänt. För de är förskräckta. Ibland är Guds nåd så stor att vi har svårt att greppa den. Kan det verkligen vara så väl att han är uppstånden? Kan det verkligen vara så väl att förlåtelsen gäller mig? Kan det verkligen vara så väl att jag får vara en kristen trots mina brister och min synd? Ja, så väl är det. Vi behöver inte förskräckas. Jesus säger till lärjungarna, han säger till kvinnorna, var inte förskräckta. Var inte rädda. Jag är med er. Det är sant. Jag är uppstånden. Han säger det till oss också, hörni. Idag och alla dagar. Det är dagar i våra liv som kristna då vi är förskräckta. Då vi oroar oss för framtiden. Då vi oroar oss för vår hälsa. Då vi oroar oss för jobb, för ekonomi. Då vi oroar oss för relationer, för det världspolitiska läget. Det finns stunder då vår egen tro och vi själva är svaga. Då säger Jesus till oss, var inte förskräckta. Var inte förskräckta. Jag är uppstånden. Och jag ska aldrig lämna er. Graven är tom. Det är lätt att vilja tänka så där i största allmänhet när någon dör. Han eller hon har det nog bättre nu. Och det är lite lättare att övertyga sig om det när den som dog har varit mycket sjuk. Och då kan man tänka sig, det är skönt att slippa lida. När Jesus uppstår ur graven så är det ett bevis på att det inte bara för den som lider svårt som döden är en vinst. Döden innebär inte bara slutet på ett lidande utan början på saligheten. Jesus uppstår och visar sig för lärjungarna för att vi ska slippa tvivla på var den som har dött i tron befinner sig och hur de har det. I Korint var de osäkra. Hur är det med dem som har avsomnat, undrar de. Hur har de det? Vart är de? Jesus uppstår och visar sig för att förklara. De är hos Gud. De är hos Gud. Jesus ger aposteln Johannes den här långa, detaljrika uppenbarelsen som vi kallar Johannes uppenbarelse. För att visa hur det är där i himlen. För att visa att där är de, vid Lammets tron, vid Guds tron, och sjunger hans lov. Det är inte bara så att det är slut på lidandet, utan saligheten har börjat. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, det är svårt för oss att fullt ut förstå glädjen som ligger i denna högtidsdag. Hjälp oss att inte bara på påskdagen utan alla dagar komma ihåg att graven var tom när de gick för att leta efter din son. Hjälp oss att komma ihåg att det betyder att våra skulder är betalda. Att vi har frid med dig. Att vi går mot himlen var vi går. Hjälp oss, Herre, att när vi oroar oss och är förskrämda, bekymrade, nedstämda, att komma ihåg att graven var tom. Att du har uppstått och att vi också ska uppstå. Det ber vi om. I din sons heliga namn. Amen.